Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream, my four little children, one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig, Per Fjärdingby. Vi kör på här i den översiktsserien som vi har haft på slutet här. Vi var ju inne förra avsnittet och kollade lite grann på efterspelet efter första världskriget som blev ett litet mörkt kapitel i USAs historia. Vi såg att det var en ganska rejäl ekonomisk nedgång med rekordmånga strejker och massor av rädsla, och det var rädsla för afroamerikaner som kunde ta för sig mer, och den så kallade Black Scare, och även rädsla för all form av socialism och sånt som man fruktade att det skulle kunna ske en kommunistisk revolution i USA då, den så kallade Red Scare, eller den första Red Scare. Men första världskriget föregås lite grann av den här progressiva eran som jag pratat om tidigare, och på många sätt så är första världskriget en tydlig brytpunkt, både på ett sätt då själva kulmen av den här progressiva rörelsen där man når då sina kanske två främsta höjdpunkter i form av kvinnlig rösträtt och förbudet mot alkohol. Men första världskriget brukar också ses som ett ganska abrupt slut på den här progressiva eran då. Och den eran som tar vid på 20-talet ses ganska mycket som en reaktion mot den här progressiva eran då. Så idag tänkte vi kolla på detta, både kulmen och slutet och sammanfattningen av den här progressiva eran då. Innan vi gör det, så förra avsnittet så körde jag en liten genomgång av de här citaten som är på poddens intro. Vi har kommit till en del frågor om vad det är för röster man hör och vilket sammanhang och så vidare. Jag sa att i det här avsnittet så kommer jag förklara avslutningen. Jag har gjort det någon gång tidigare, men kan ju dra det igen då. Det första man hör i när podden avslutas där är ju ett citat från George W. Bush, Walker Bush, som talar om kriget mot terrorn, och då använder han ju det här begreppet Axis of Evil, ondskans axelmakter, vilket då är en slags referens till axelmakterna under andra världskriget då. Och det är ju populärt citat och någonting som man kanske har hört väldigt ofta. När det kom kändes det väl som ganska retoriskt. Nu med Trump vid presidentposten så kanske det känns som att George W. var mer balanserad kanske. Men han var ju anklagad där för att använda ett lite populistiskt språk, och många tyckte att han räknade upp Nordkorea mest liksom för att addera så att det inte bara skulle uppfattas att krig mot terror var mot muslimska länder och så vidare. Men det kan man väl fundera på om det var så. Nästa citat är ju då Spyro Agnew, som ondgör sig lite grann över hippies och massa annat flum. Han var ju mest känd som guvernör i Maryland och som att han var vicepresident under Richard Nixon, och han tog sig med mycket av Nixon som vicepresident för att han just var känd under sin tid som guvernör i Maryland för det här med ordning och reda liksom, och i samhället, och så att han är inte den som gillar det här med flum och hippies och droger och så vidare då. Han fick ju avgå som vicepresident 1972, uppdagades det ju att han var involverad i en form av skatte- och mutskandal. Han tagit emot väldigt mycket pengar som guvernör och hade fortsatt också under hans tid som vicepresident då. Så han fick ju avgå, var en stor politisk skandal. Sen hamnade det här såklart helt i bakvattnet utav Watergate-affären som kom alldeles strax efteråt då, där Nixon själv fick avgå. Men detta var ju skandal då, så att han tvingas avgå som vicepresident, och det här är ju den andra vid det tillfället då, den andra som gör det, eller ja, han är den andra som har gjort det totalt sett, men och den tidigare som gjorde det, om ni minns er historia nu, om ni har lyssnat på de tidiga avsnitten, så var det John Calhoun som avgick 1832. Det hade ju att göra med det här. John Calhoun var ju en stark slaveriförespråkare från South Carolina som också la fram den här teorin om nullification. Han byggde vidare på Jeffersons idéer om att en delstat som fann en federal lag vara liksom okonstitutionell enligt delstaten kunde då ogiltigt förklara en federal lag. Detta var ju under den här tiden när det var högst oklart vart den yttersta makten egentligen fanns, i det federala eller det delstatliga, och vad var delningen där. Och då kom ju den här tullkrisen på 1830-talets början där, så att, och då ville John Calhoun strida eller hålla fanan högt för sin hemmastat, delstat South Carolina, och då kunde han inte gärna sitta kvar som vicepresident, så då lämnade han posten frivilligt. Så det var ju ingen skandal så sett, om man inte ser det som en skandal att man ifrågasätter den federala makten och så att. Intressant som man kan nämna är ju att då hade man ju ett system där tidigare utsågs ju ingen ny om en vicepresident avgick så att säga, men efter konstitutionella tillägg så gjorde man ju om reglerna, och då skulle det utses en ny, och då var det ju kongressen då som fick godkänna Nixons nominering då, och då nominerade han Gerald Ford till ny vicepresident, och sen så strax efter det så tvingades ju Nixon avgå själv, och då blev ju Ford president, så att han är ju därmed den enda presidenten någonsin som inte så att säga är folkvald på något sätt i ett val då, om man säger så, utan bara indirekt från kongressen. Det tredje citatet då, ett av mina absoluta favoritcitat, är ju då Barbara Jordan, som låter så där underbart sträng och hård i sin röst när hon tycker att om inte Nixon fälls för riksrätt så kan man lika gärna köra den gamla hedersfulla konstitutionen i en pappersförstörare eller pappersstrimlare. Och hon var ju den första afroamerikanska kvinnan från södern då, från Texas, att bli vald till på egen maskin så att säga till kongressens representanthus 1972. Och hon gjorde sig snabbt ett namn. Hon var till och med i diskussion om att eventuellt bli demokraternas vicepresidentkandidat när Jimmy Carter skulle kampanja 1976, men valdes bort. Så att här hade hon kunnat varit en vicepresidentkandidat för Kamala Harris, som ju dök upp här nyligen då. Och i och med att Carter vann valet så hade man kunnat spekulera i att hon i så fall hade också kunnat blivit vicepresident då. Men hon höll viktiga tal på partikonventet 76 där, och just det här citatet då som är med i poddens avslutning, det är just från de här debatterna då kring Nixons riksrätt, och hon blev ganska känd på det eftersom de sändes på tvn då. Och som en följd av Barbara Jordan så är det sista citatet helt enkelt gubben Nixon själv som inför hotet att dras inför riksrätt med Watergate-skandalen och med vetskapen om att det lutar åt att många republikaner kommer att fälla honom då, och demokraterna naturligtvis på krigsstigen, så ser han inget annat än att han får helt enkelt avgå då. Och det här är ju hans tal till nationen när han meddelar sin avgång, som är det sista citatet. Så innan vi går in på själva historien igen då, så sa jag åter att försöka få tag på någon form av strong ale till dagens öltips då. Strong ale är ju en ganska, ska man säga, vid och svårdefinierad stil. Det mesta kan kallas strong ale, men det finns ju både en brittisk och amerikansk tappning kan man säga. Historiskt i Storbritannien så var det en starkare liksom typ av färsk öl, alltså en färsk ale då, som oftast kallas strong ale då. Den var starkare än liksom då kanske en special bitter då, men inte så söt som en barley wine. Dessutom så skilde man då på att det som finns i en ölstil som heter old ale, så var ju den lagrad, medan en strong ale inte då var fatlagrad eller lagrad på något sätt då. Så att det var en liten snäv tolkning, men så idag så är det ganska oftast då någon form av ale som är över 7%, men som kanske då inte räknas som en old ale eller barley wine eller någonting sånt där. Man kan väl säga att det är en brittisk avknoppning av såna här strong ales, det är de så kallade winter warmers. Alltså, britterna har ju inte riktigt julöl på samma sätt som vi har i många andra delar av världen, där vi liksom förknippar vissa ölstilar mer med jul och kanske julmat. Men i Storbritannien kör man ju winter warmers, alltså den kalla årstiden vill man ha en härlig smakrik mörk öl som värmer på pubben då, så att säga. I USA så betonar vi kanske mer jul, eller i USA så betonar man holiday då, i Sverige är jul. Och en winter warming blir ju mer som en säsongsöl helt enkelt. I USA så kan ju en strong ale täckas in och nästan vad som helst, så att säga, bara över 7% då. Så att man kan säga så här, det enda som det har gemensamt med på många sätt är ju att det är mycket utav allt, och både malt, humle och alkohol. Vill man ha klassiska exempel så ska man ju definitivt beställa en Fuller's 1845, en fantastisk öl då. Vill man ha någon form av sån här winter warmer kan man ju ta Fuller's Old Winter Ale eller Young's Winter Warmer. Samuel Smith Winter Welcome Ale finns ju bland annat som man kan försöka få tag på under vinteråret. Vill man ha amerikansk strong ale så kan man försöka få tag på Stone Arrogant Bastard, fantastiskt namn, bra öl. Och vill man ha någon typ av holiday, alltså julaktig amerikansk, så tycker jag man kan testa Great Divide Hibernation Ale, som är en fantastisk, och Anchor Christmas Ale kan man testa. Nästa avsnitt tänkte jag vi skulle ta just det här med fatlagrade varianten, Old Ale, så då kan man försöka få tag på Thomas Hardy's Ale eller Robinson's Old Tom eller Gale's Price Old Ale. Jag tror att alla de tre kan vara svåra att få tag på om ni inte har någon i källan redan. Jag har några av dem där, det är gött att ha i förrådet. Men annars kan man försöka ta på Founders Old Curmudgeon, som också kan kanske betecknas som en old ale. Om vi återgår till historien då, så kan man ju säga då att den här progressiva eran som vi började prata om för ett antal avsnitt sen, den uppstod ju i slutet på 1800-talet då. 1896 brukar man sätta ibland som startdatum, men någonstans 1890-talet började oftast lokalt, övergår till delstatsnivå då. Massa olika typer av reformer för att förbättra samhället, för att göra styrelsen mer effektivt, mindre korrupt på olika sätt, och mycket demokratiska reformer, men också mycket socialt arbete för att försöka lindra fattigdom och annat och sånt där då. Sen kommer ju då den progressiva politiken in i Vita huset då, som vi såg med Teddy Roosevelt först då, följt av Taft och sen då av Woodrow Wilson, i den progressiva kom in i ytterligare en tappning då. Och det är ju under Woodrow Wilsons tid i Vita huset som den här progressiva rörelsen når sin höjdpunkt. Och här kan man väl säga att en demokratisk president på många områden då övergivit lite grann den här gamla devisen att den staten som är bäst som styr minst, utan här finns det en hel del saker som har gjorts då för att driva den federala staten framåt. Det är ju också mycket mobiliseringen av kriget och första världskriget som vi pratar om, de här olika war boards, och på vissa håll och även rent för staten då, vissa viktiga näringar som telefoni och sånt som ger den tydliga statliga styrningen av krigsindustrin, som gör att man då löper, kan man säga, linan ut med många av de tankarna som de här amerikanska progressiva krafterna hade haft då, fast ändå inte så att det tippar över till att bli då ren socialism, som vi också pratade om för något avsnitt sen. I slutet av 1916 hade Wilson i princip implementerat både sitt eget reformprogram, det som han kallade för New Freedom, men också var ju då stora delar av det reformprogrammet som Teddy Roosevelt förespråkat, som hade haft namnet New Nation. Hade ju i princip många av förslagen från båda programmen var ju implementerade. Och under hela eran med Roosevelt, Taft och Wilson så hade ju trenden varit att samla större makt till Washington och presidentämbetet då, egentligen till den verkställande makten, om man säger så då. Men det är efter första världskriget då, åren 1919-1920, som den här progressiva rörelsen når sin höjdpunkt, och då är det ju mycket i form av två kronjuveler då. Det ena är kvinnliga rösträtten och det andra är då förbudet mot alkohol. Börjar vi med förbudet då, så kan man säga att den här nykterhetsrörelsen som finns i USA, den hade ju funnits väldigt länge då. Den uppstod ju faktiskt i sin första form redan på 1830-talet då. 1830, 40, 50-talen var den ganska stark då. Väldigt ofta då kopplad på den tiden till protestantiska grupper som kämpade mot slaveriet då, och drev på mycket andra typer av reformer under de här året då. Det brukar ju ibland ses lite grann som en första reformera eller någon slags progressive light era där. Men då var det oftast väldigt begränsat också till just nordstaterna då. Men den här nykterhetsrörelsen är ju fortsatt kopplad till just protestanter. Den får ju ökad kraft under den här progressiva eran då. Inte minst utifrån att många protestanter ansåg att emigranterna drack alldeles för mycket. Vi har irländska katoliker som dricker whisky och annat, och vi har tyskar som dricker öl, vi har ryssar som dricker sprit och så vidare. Och det här blir ju väldigt liksom stereotypt, men man förknippar då många av de här immigrantgrupperna med just alkohol då. Förbud, alltså att införa ett totalt förbud för alkoholhaltiga drycker, det är ju ett enormt stort steg att ta. Och det steget har man ju inte varit nära då under de här nykterhetsrörelsen tidigare, men man lyckas utnyttja då, de progressiva lyckas utnyttja första världskriget ganska mycket för att kunna ta det sista steget då. Vi har ju en av de här myndigheterna, Food Administration, som har en kampanj då, som jag pratade om tidigare, om att försöka minska konsumtionen av kött och vete på hemmaplan, så att soldater och allierade kunde nås av förnödenheter då i Europa. Och det här utnyttjas utav förbudsförespråkarna. Den vete som fanns behövdes liksom användas sparsamt då, och då tycker man inte att man ska tillverka alkohol. Så en slogan under kriget är till exempel: shall the many have food or the few have a drink? Och man menar då alltså att alkoholkonsumtionen, oavsett om det handlar om soldater i fält eller arbetare i krigsindustrin på hemmaplan, det hindrar krigsinsatsen då, så man försöker helt enkelt vädja till den patriotiska andan då för att driva igenom det här. Dessutom är ju också, om man tittar på ölindustrin, så var ju den väldigt hårt förknippat med just tysk-amerikaner, vilket gjorde då att i öl, det var ju en alkoholvara som blev ifrågasatt egentligen av dubbel bemärkelse, eftersom tyskar var väldigt misstänkliggjorda under kriget då, så att särskilt ölindustrin var man ju otroligt negativ till då. Det här tycker jag ju personligen är en av de mest mörka aspekterna av USAs historia. Nej, skämt åsido. I december 1917 så röstade kongressen igenom förslaget om ett 18:e tillägg till konstitutionen om ett förbud av alkohol. Olika organisationer då med det här Anti-Saloon League i spetsen inledde ju då sen snabbt en kampanj för att få tillräckligt med delstater då, 3/4, att ratificera det tillägget. Och den 16 januari 1919 så trädde tillägget i kraft, i och med att Nebraska som 36 av 48 delstater ratificerade tillägget då. Och därmed var liksom vägen öppen konstitutionellt för ett förbud. Och då kommer det ganska snabbt ett förslag i kongressen som läggs fram då, som fick sitt namn efter Andrew Wallstead, en ledamot från Minnesota. Och den här Wallstead Act-lagen då preciserar vad förbudet skulle innebära i praktiken. Och innebär då ett förbud både mot att producera och även att då distribuera alkohol. Också lite grann hur det skulle övervakas naturligtvis också. Debatten i kongressen om det här förbudslagen var ju en hård debatt då. De som var emot förbudet kallades ju för wets, och de som är för förslaget kallas ju då för dries, så wets mot dries. Sen brukar man ibland kalla de som verkligen argumentera för förbudet för bone dries. Så det är ju ja, bra namn tycker jag. Den republikanska majoriteten kunde ju driva igenom det här förslaget då, och när det går igenom då, den här Wallstead Act, så här går då USA in i den så kallade förbudstiden. Jag tänkte ta lite mer om hur det artar sig senare här, när vi de kommande avsnitten kommer att gå igenom 1920-talet då. Men för många av de som var progressiva så är ju detta en av de absolut största framgångarna under hela den progressiva eran naturligtvis.
Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully, with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Den andra kronjuvelen för de progressiva, det är ju det här med kvinnlig rösträtt. Och för att förstå det så måste vi kanske titta lite bredare på det här med kvinnornas roll i det amerikanska samhället vid den här tiden. Den progressiva eran är ju en tidsperiod när kvinnor som grupp tar för sig mer och mer i det amerikanska samhället. De blir mer och mer aktiva, kvinnor organiserar sig i olika sociala reformer. Så vi pratade tidigare om det här med settlement houses, när man försöker att hjälpa fattiga och lära dem och se till att de fick ett så bra hygienmässigt liv som möjligt och så vidare. Vi har nykterhetsrörelsen och många andra såna här typer av progressiva rörelser som där kvinnorna engageras i då. Dessutom har ju andelen kvinnor som jobbar stadigt ökat. Det är också som en följd av första världskriget bland annat, men även generellt då. Och även om det fortfarande mest rör sig om ogifta kvinnor naturligtvis. Det finns ju vissa yrken som börjar bli som är helt förknippade med kvinnor. Ett sånt är sjuksköterskeyrket som man kan säga lite grann uppstår under inbördeskriget och därefter helt domineras av kvinnor. Ett annat sånt väldigt kvinnodominerat jobb är ju läraryrket. Men allt fler kvinnor skaffar sig också lite högre utbildning och det uppstår också så att säga renodlade kvinnoskolor på många ställen i USA. Och många kvinnor då, om man tittar både den övre och klassen och medelklassen, börjar också få mer tid över för annat än att bara liksom sköta då familj, hus och barn. Generellt skaffar man lite färre barn. Barnen börjar skolan lite tidigare, de är där lite längre och så vidare då. Och vad ska man då göra av sin tid? Jo, då kan man säga att runt sekelskiftet så uppstår det då mängder med olika typer av, man brukar kalla det för kvinnoklubbar av olika slag då. Ja, så olika föreningar och organisationer där man samlas kring olika frågor. Och i många fall kanske det handlar om lite mindre kontroversiella frågor som att stödja skolor och bibliotek och parker och liknande. Men ganska många av de här kvinnoklubbarna var ju också progressiva och deras arbete blev mer och mer politiskt när man försöker då påverka i olika politiska frågor. Till exempel att förbjuda barnarbete och annat. Så runt sekelskiftet då, när de här klubbarna växer fram och kvinnor tar för sig allt mer och organiserar sig allt mer, så brukar man då runt sekelskiftet prata om the new woman, den nya kvinnan, alltså som hade ett slags självbestämmande och som inte bara liksom accepterar sin roll som hemmafru och mamma och vara instängd i hemmet som en slags separat sfär avskild från männens samhälle där männen är de som alltid ska vara de som pratar ekonomi och politik då. Och för första gångerna så börjar man då i början på 1900-talet att höra talas om liksom just ordet feminist och feminism, övertygelsen om att ja, men vänta nu, kvinnor är ju jämställda och vi gör rätt till samma sociala, politiska och ekonomiska rättigheter som män. Och då börjar man jobba för olika frågor och då blir det mer och mer kontroversiellt naturligtvis när man börjar utmana männen och ge sig in på deras arena då. En sån kontroversiell social rättighet som kvinnor kämpar hårt för, det är ju att kunna reglera just hur många barn man föder då. Men abort var ju naturligtvis illegalt vid den här tiden, men både delstatslagar och federala lagar förbjöd till och med liksom informationsspridning om preventivmedel. Inte bara så liksom att abort är illegalt. Du ska heller inte ens förstå dig på det här med preventivmedel. Och då startade en grupp kvinnor då 1915 en organisation som heter National Birth Control League. För att just försöka lobba för att häva såna här typer av lagar då. Så det är en sjuksköterska som vi berömd är Margaret Sanger som får stor uppmärksamhet eftersom hon hamnar i fängelse flera gånger efter att ha informerat om prevention och födelsekontroll bland fattiga kvinnor. Ja, det är shit, vilket hemskt brott. Klart man måste sitta i fängelse för sånt. Den politiska rättighet som kvinnor börjar kräva som är kanske mest progressiv, det blir ju också det här med rösträtt och det blir en viktig kampfråga för kvinnor under den senare delen av den progressiva eran. Och för oss idag så är det kanske underligt att det här var så otroligt kontroversiellt, men på den här tiden var ju frågan om kvinnlig rösträtt ansett som oerhört radikal då. Vi har ju de tidiga pionjärerna för kvinnliga rösträtten, det är ju Susan B. Anthony och Elizabeth Cady Stanton. Och de här, nu när den här frågan seglar upp igen, så var ju de vid den här tiden veteraner. De var ju med liksom redan 1848, vi pratade då om det viktiga kvinnorättsmötet i Seneca Falls då. Där hade ju Anthony och Stanton haft möte då tillsammans bland annat med såna här kända abolitionister som ville bekämpa slaveriet och som de här Grimke-systrarna, Harriet Beecher Stowe och hennes syster och så vidare då. Men efter inbördeskriget då, när slaveriet är avskaffat, så grundar Susan Anthony och Elizabeth Stanton då organisationen National Women Suffrage Association då, som stödde kravet på att det femtonde tillägget till konstitutionen skulle inte bara ge afroamerikaner rösträtt utan också kvinnor rösträtt. När femtonde tillägget, som ni kommer ihåg, det är de här kända då, 13, 14 och 15 tillägget som kom under rekonstruktionseran, som försökte då ge tillbaks liksom rättigheter och alltså avskaffa slaveriet, ge medborgerliga rättigheter och säkra rösträtten för afroamerikaner. Det slår ju fast då det 15:e tillägget att rösträtt inte skulle kunna hindras på grund av just ras. Men i formuleringen skrevs att det är rösträtt för män som inte fick hindras på grund av ras då. Och det här gjorde ju naturligtvis Anthony och Stanton och andra feminister upprörda. De ville ju säkra rösträtten då, men inte bara för afroamerikanska män utan också för kvinnor, såväl vita som svarta då. Så Stanton kämpar emot 15:e tillägget och menar att om man inför ordet man i samband med rösträtt i konstitutionen så skulle det ta en evighet innan kvinnorna fick rösträtt. För tidigare hade inte kön nämnts i konstitutionen i samband med rösträtt. Det som hade liksom hindrat kvinnor var ju väldigt mycket delstatslagar, och att ändra i konstitutionen då inför det här ordet så skulle det vara ett stort steg tillbaks då. Andra feminister stödde tillägget och menar att ja, men det är bra om svarta män får rösträtt först, för då kommer kvinnor också snart att få rösträtten då. Så det här gör ju att de här olikheterna då i hur man resonerar gör att rösträttsrörelsen bland kvinnor splittras upp lite grann i olika organisationer som inte kan enas om ska man stödja eller inte det 15:e tillägget. Man splittras också i är rösträtten den enda frågan vi ska jobba för, eller ska vi fokusera på andra frågor också då. Så det här är lite grann som abolitionisterna då, slaverimotståndarna innan inbördeskriget, som också splittras ibland i olika organisationer därför att man är inte riktigt överens om vilken väg man ska ta framåt mot sina mål. Ska man ge sig in i politiken eller inte? Ska vi bara satsa på slaverimotstånd eller även nykterhet och annat så att säga? Så att grupperna splittras, det gör att under en stor del av 1800-talets andra hälft så är man inte speciellt enade och kommer inte så långt framåt i det här då. Men på 1890-talet så får den här feministiska rösträttsrörelsen, suffragetterna, de får lite medvind, bland annat för att grupperna enas igen då i någonting som kallas för National American Women's Suffrage Association. Så vid sekelskiftet år 1900 så kunde ju då Anthony och Stanton, som då blivit gamla, lämna över stafettpinnen till en ny generation av aktivister, bland annat Anna Howard Shaw som är en socialarbetare från Boston och Carrie Chapman Catt som är en journalist från Iowa. Och den här nya generationen av feminister är ju bättre organiserade och kanske ännu mer drivna kan man säga. Så 1917 så har man då fått till en organisation på över 2 miljoner medlemmar och börjar bli en stark grupp då. En väg mot framgång, det var ju att kvinnorättsrörelsen började argumentera bättre, och många män var ju livrädda för att kvinnlig rösträtt skulle vara liksom ett intrång i den manliga sfären liksom i männens liv. Tvärtom menar kvinnorna, de kunde med sin kunskap från sin liksom sfär bidra i politiken då. Om kvinnor fick rösträtt skulle till exempel nykterhetsfrågan få en skjuts framåt, och kanske skulle krig vara ett minne blott om kvinnors lite mer lugnande temperament, som man sa var en faktor i politiken. Och sakta men säkert så börjar man nå framgång då, och det kommer ju först då på lokal nivå, och sen så kommer man upp på delstatsnivå. Ett av de områden som är tidigt ute är ju Wyoming. Då redan som när man organiseras som territorie, Wyoming-territorie, 1869 så ger man kvinnor rösträtt. Och när sen territoriet Wyoming tas upp som en delstat 1890 så tillåter man kvinnor att rösta i delstatsval. Tre andra stater i väst hängde på då, Colorado 1893 och Utah och Idaho 1896. Men samma år blir det en motgång när man i folkomröstning i Kalifornien säger nej till kvinnlig rösträtt. Det blir lite stiltje precis där runt sekelskiftet, men 1910 så börjar man återigen nå framgångar. Då är det delstaterna Washington följt av Kalifornien som då i en folkomröstning också 1911 godkänner kvinnors rösträtt i delstaten, och som följt sen då utav ytterligare några stater i form av Arizona, Kansas, Oregon och så vidare som ger då full rösträtt till kvinnor då. Den här kvinnokampen får också en väldigt stor framgång 1916 när Jeanette Rankin från Montana blir den första kvinnan att någonsin väljas till kongressen då. Hon sitter i representanthuset. Jag tror vi nämnde hennes namn då i samband med att hon röstade emot USAs inträde i första världskriget då. Men hon var just född på en ranch i väster då, och var ju utbildad socialarbetare och väldigt aktiv suffragett, alltså aktiv i kampen för kvinnors rösträtt. Så att hon kommer in i kongressen blir ju naturligtvis en extremt viktig symbol då. Det som är, om ni har lyssnat på de delstaterna som jag har nämnt nu, så är ju de här framgångarna lite anmärkningsvärda rent geografiskt, därför att hittills är det enbart delstater väster om Mississippifloden som har gett kvinnor rösträtt då. I den östra delen av USA så är det mer konservativt då. Men det här börjar också sen luckras upp då. 1913 så får kvinnor i Illinois som första delstat öster om floden då rösträtt, men bara i vissa val då. Men sen 1917-18 kommer det äntligen lite större framgångar då, även i öst, när både New York och Michigan ger full rösträtt för kvinnor då. Så 1919, då är vi framme vid att 39 delstater har gett kvinnor rätten att rösta i åtminstone någon form av val då. Och 15 delstater har gett dem rätt att rösta i alla val i delstaten. Men då återstår ju den nationella, alltså den federala nivån, både för att liksom då få rösta i federala val, men också då för att försöka tvinga in konservativa stater i ledet. För tittar man till exempel på södern så är det ju inte speciellt populärt med kvinnlig rösträtt. Männen i södern, de vill hålla både afroamerikaner och kvinnor på sin plats, så att säga. Redan 1878 så hade ju Kaliforniens senator Aaron Sargent introducerat ett tillägg till konstitutionen som han döpte efter Susan Anthony då. Så det brukar kallas för Anthony-tillägget. Men det hamnade ganska snabbt vilande, låg vilande ett antal år fram till 1887, och tar man upp det och så röstar man ner det, så att säga. 1914 så introduceras det igen då under första världskriget, röstas ner då i senaten. 1918 så görs ett nytt försök, och då går det faktiskt igenom representanthuset. Men trots att presidenten Woodrow Wilson vädjar om att man ska rösta igenom det, så säger man nej i senaten då. Och så där håller man på då under de här åren, 1918-1919. Då röstas det liksom om förslaget med kvinnlig rösträtt, det här så kallade Anthony-tillägget då, flera gånger så. Men det är alltid någon av kammarna i kongressen som röstas ner då med några enstaka rösters marginal och så vidare då. Och det är oftast ledamöter från södern som gör ett hårdnackat motstånd, speciellt i senaten då. Utanför kongressen så står ju då kvinnorörelsen och protesterar och trycker på då. Och till slut då, våren 1919, så röstar hela kongressen igenom förslaget, och så går det ut då till delstaterna för ratificering då. Och i augusti, redan augusti året på 1920, så hade nödvändiga 3/4 av delstaterna ratificerat tillägget då, och kvinnor hade därmed då nationell rösträtt. Så det innebar då helt plötsligt att 26 miljoner kvinnor hade rösträtt i nästa presidentval 1920 då. Går vi in och kollar på just presidentvalet 1920, så kan man väl säga då att med förbudet och kvinnlig rösträtt så är ju då två av de progressiva rörelsens främsta framgångar ett faktum då, de två kronjuvelerna. Men det här utgör också med facit i hand en slags kulmen eller en höjdpunkt för den progressiva rörelsen. Som vi kommer att se så blir första världskriget det är en väldigt tydlig brytpunkt när den progressiva rörelsen egentligen helt tappar fart med. Och det till den så milda grad att man brukar sätta just 1920 som en slags bortre slut för hela den här progressiva eran då. Så snabbt går det då. Och skiftet från den här progressiva eran fylld av liksom ideal och visioner och så. De här motrörelserna som sen dyker upp på 20-talet kom ju väldigt symboliskt sådär efter Wilsons misslyckande med att få USA att acceptera Nationernas förbund och så vidare. Och det här motståndet mot Nationernas förbund blir som ett statement om att USA inte ska ta en större roll i världen, utan att man ska återgå och sköta sig själv på hemmaplan då. Och de progressiva krafterna kommer ju naturligtvis att finnas kvar då, och många likt Wilson fortsätter ju att mena att USA ska, ska liksom överge en isolationistisk roll och så vidare. Men många amerikaner börjar ju tröttna på det här med ambitiösa reformer och idealism då. Så allt fler börjar prata om att man vill återgå till det normala, som man sa på den tiden. Och det här kommer ju verkligen att då prägla det här presidentvalet 1920, när kvinnorna får rösta för första gången. Presidentvalet 1920 kunde ha stått mellan Theodore Roosevelt och Woodrow Wilson, men så blir det ju naturligtvis inte då, för Wilson är ju alldeles för klen för att kunna ställa upp för demokraterna. Ni kommer ihåg, han blev ordentligt sjuk och kunde ju inte ens praktiskt agera som president under en tidsperiod till och med. Demokraterna fick verkligen kämpa för att få fram en ny kandidat, inte förrän efter 43 omröstningar så nominerar man James Cox, guvernör i Ohio då. Och som vicepresidentkandidat utser man Franklin Roosevelt från New York, som vi naturligtvis kommer att prata betydligt mer om senare, eftersom han blir en legendarisk president då. Många republikaner förväntar sig ju att Theodore Roosevelt ska bli partiets kandidat, men i januari 1919 så dör han lite oväntat. Och istället för att nominera någon framstående men kontroversiell kandidat, så väljer man helt enkelt senatorn Warren Harding från Ohio, som åtminstone många tyckte såg presidentlik ut och hade då väldigt få fiender. Så man ville liksom ha en väldigt okontroversiell, valbar kandidat. Som vicepresident president utsåg man Calvin Coolidge från Massachusetts, som bland annat slog ner det här polisstrejken som vi pratade om i förra avsnittet. En fråga i det här valet 1920 är såklart fredsfördraget och Nationernas förbund, som ni minns var en väldigt öppen fråga då, som hela tiden hade skjutits på där man inte kom överens. Så Cox och demokraterna stod ju bakom Wilson och bakom fredsfördraget och Nationernas förbund då, medan Harding, han duckar frågan, men kom i slutet av valrörelsen ut som motståndare till fredsfördraget då. Det här fredsfördraget hamnade dock i bakgrunden i valet 1920. Wilson hade ju hoppats på att det skulle bli liksom som en folkomröstning om fördraget, men det är uppenbart att många amerikaner tröttnat på det här med ambitiösa progressiva reformer och Wilsons ständiga idealism då. Väljarna ville uppenbarligen bli av med demokraterna i Vita huset och allt de står för i form av federalt styr och höga skatter och reformer. Nu räckte det liksom med progressiva reformer och rättvisekamp. Som kontrast då så förespråkade Harding en klassisk republikansk agenda, som inkluderar höga tullar, låga skatter, slut på federal social lagstiftning, restriktioner för immigranter och hjälp till bönder. Och Harding förespråkade också en återgång till mer traditionella värden. Och han lyckas fånga väljarna med sitt budskap då. Han säger så här: America's present need is not heroics, but healing. Not nostrums, but normalcy. Not revolution, but restoration. Och hans budskap om återkomst till det normala, det normalcy, som han säger, det är halvkonstigt, det fastnar liksom hos väljarna då. Man vill ha en återgång till någon slags mer normal läge då. Så valet 1920 blir ju en republikansk storseger, kan man säga. Harding vann samtliga delstater utanför den traditionella starka demokratiska södern då. Så han får 404 elektorsröster mot 127 för demokraten Cox då. Dessutom vann man en väldigt komfortabel majoritet i kongressens båda kammar då. Så att här får ju republikanerna verkligen greppet om både kongressen och presidentposten då. Och som jag nämnde tidigare, så är ju det är ju inte de enda kandidaterna. Även Eugene Debs och Socialistpartiet ställer ju upp i presidentvalet 1920. Men om ni minns, vi pratade, Debs sitter i fängelse från 1918. Så det är ju minst sagt knepig situation där hans första åtgärd efter valet, i så fall om han vinner, måste bli att benåda sig själv då. Och han fick ju återigen 900 000 röster då. Men eftersom befolkningen hade ökat så mycket, så innebär det här att Socialistpartiet bara fick ungefär 3,5% av rösterna totalt. Sammanfatta egentligen de många av de senaste avsnitten i översiktsserien från att vi började på den här progressiva eran, så hela den här progressiva eran är ju en tid utav reformer som man förespråkade under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Och det börjar ju egentligen, om man backar tillbaka med de här så kallade populisterna som dök upp på 1890-talet och sen fortsätter över i den här progressiva rörelsen då. Och den här etiketten progressiv, den finns ju kvar än idag. Så fort du är lite för lite reformer och åtgärder och så vidare så blir du och kanske lite mer liberala, så blir man ju kanske och får den här etiketten progressiv. Och den togs ju av många politiker vid den här tiden från båda partierna och även då olika reformgrupper som inte ens var politiskt aktiva då. Och att vara progressiv betydde ju olika för olika människor, men i grund och botten så hade det ju varit en motreaktion mot det här tidigare sociala darwinismen och laissez-faire-politiken som skapat så otroligt mycket problem och orättvisor under den här förgyllda eran. Så den progressiva eran var ju en kan man säga på visst sätt en optimistisk tid där förespråkare av reformer antog att alla problem hade någon form av lösning då. Så det hade ju börjat med reform i städerna, fortsatt med reform i delstaten för att i början av 1900-talet nå den federala staten. Och tillsammans hade ju de här som brukar kallas ibland då för de progressiva presidenterna då, Roosevelt, Taft och Wilson. Taft glöms kanske ofta bort eftersom de andra två är så stora profiler som förändrar president ämbetet i grund och botten då, alltså man ökar presidentens makt och status avsevärt då. Men Taft var ju kanske en av de som drev igenom också flest reformer, så att han får definitivt räknas in här då. Och ett arv då som alla presidenter efter de här tre kan bygga vidare på då, är ju den här nya lite starkare presidentmakten då. Och då blir ju kontrasten till den här förgyllda erans presidenter som Hayes, Garfield, Arthur, Cleveland och Harrison. Det blir ju ganska stor då, så att säga. Det brukar man snarare kalla dem för de okända presidenternas era. Både Roosevelt och Wilson hade ju också skapat ett skifte lite grann i folks syn på den här federala staten och offentliga åtgärder. 1901 bestod den federala staten av ungefär 230 000 tjänstemän. 1916 hade det ökat till 350 000. Och hela den här progressiva eran är ju en tid då många amerikaner såg på staten som en positiv kraft för sociala reformer och statens möjlighet att via regleringar och myndigheter skydda allmänhetens intressen mot näringslivet och orättvisor. Washington DC tar, kan man säga, på många sätt sina första steg till att verkligen bli ett slags maktcentrum. Tidigare det mest bara varit en plats där presidenten och kongressen samlas, så att säga. Den progressiva rörelsen hade ju också i början av 1900-talet blivit en väldigt stark kraft, kan man säga, som verkligen satt avtryck i det amerikanska samhället. Och 1912 till exempel är ju ett unikt presidentval med i princip fyra progressiva kandidater i samma val då, i form av Roosevelt, Taft, Wilson och Debs. Så att det här det är liksom unikt på många sätt. Men med det sagt så ska man ju heller kanske inte överdriva den här progressiva rörelsen och de här progressiva presidenterna. De ökar ju statens kapacitet att styra samhället, men de här djupt hållna amerikanska attityderna, alltså individualism och begränsad statsapparat och liksom självhjälp, det fanns ju fortfarande väldigt djupt rotade i amerikanernas DNA då. Den här progressiva eran löste ju knappast alla nationens problem och landet kommer ju inte alls att präglas på samma sätt som många av de europeiska som gör med starka socialdemokratiska partier som genomför omfattande välfärdsprogram första halvan av 1900-talet. Så den här progressiva eran är ju en tid som är fylld egentligen av paradoxer och ironi då. Trots allt prat om demokrati så förblev ju afroamerikaner utan politiska rättigheter. Ju längre 1900-talet kom desto lägre blir valdeltagandet i landet. Så att det här är ju en paradox. Och trots allt prat om öppenhet och rättvisa så uppstod liksom väldigt mycket främlingsfientliga rörelser som ville minska och hindra immigrationen. Och trots allt prat om att öka vanligt folks makt över sin vardag, så innebär progressiva reformer att en hel del makt för över människornas vardag snarare flyttades från folkvalda demokratiska politiker till olika typer av styrelser och myndigheter och experter. Så att, här kan man ju se en era full av paradoxer och lite ironi då. Man kan också, om man drar ut tidsperspektivet, motsäga sig i den här beskrivningen av att den progressiva reformeran var slut 1920 då. Det blir, som vi ser, lite av en paus under 1920-talet, men sen kommer det ju en ny våg av progressiva reformer under Franklin Roosevelt då, när han sätter igång med sin nya giv, eller sin New Deal-programmet då. Och det kommer ju under andra halvan av 1930-talet, så det beror ju lite grann på hur man drar ut linjerna i historien och hur man sätter start och slutpunkten naturligtvis då. Men om vi kallar det här då för den första vågen av progressiva rörelsen ändå, så var ju första världskriget både en höjdpunkt och ett fall kan man säga då. Presidentvalet 1920 med den här enorma framgången för republikanerna var ju en väldigt nästan övertydlig signal om folkets inställning. Första världskriget hade gjort många progressiva lite desillusionerade och vilsna, och Wilsons grusade idealistiska drömmar om att säkra en demokratisk värld och den här oredan på hemmaplan med Black Scare och Red Scare hade liksom fått luften att gå ur den progressiva rörelserna. Sviterna utav allt detta kom ju sen då under 1920-talet, som vi kommer att se, som är en väldigt spännande tid då. Och det är ju vad vi kommer att hugga tag i kommande avsnitt här i översiktsserien då. 1920-talet är ju en era både liksom av det glada 20-talet med ekonomisk och kulturell blomstring, men också ett decennium med en konservativ baksida full av Ku Klux Klan och religiös fundamentalism och främlingsfientlighet. Så att, det ska vi titta på i kommande avsnitt. Tills dess så får ni ha det bra. Och missa nu inte citaten här när musiken sätter fart. Ha det gott, hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more. Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.